Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Från Just Stories, en sporthistoria.
Hej, Olof. Du har fått en sån lapp.
Jajamän. Ja. Är det allt som behövs?
Nej, det är allt som behövs. Det är grönt där, så går du in.
Okay.
Nu.
Jag har tagit mig till TV4-huset på Gärdet i Stockholm för att träffa en av Sveriges mest ansedda sportjournalister, Olof Lund. Det är tidig morgon och det är inte många timmar sedan Olof satt just här i TV-studion och jobbade under damlandslagets VM-match mot Thailand.
Tjena!
Ulf, hälsa! Är det bra?
Med mig?
Ja.
Jättebra, hur är det själv?
Stressigt.
Ja, det är det.
Ja. Vi hoppas det är ett ledigt rum här, det är inte det roligaste rummet.
Olof Lund är journalisten som blivit synonym med den svenska fotbollen. I snart 20 år har han bevakat det som sker utanför den gröna mattans vita linjer. Det spelar ingen roll om det är allsvenskan eller landslagssamlingar. Olof är där det händer och räds sällan att vara obekväm och ställa de tuffa frågorna.
Det var tajt, jag trodde du skulle... Det sista rycket innan midsommar.
Han leder mig målmedvetet mellan korridorerna och rummen. De är många, men upptagna.
Jävla skit upptagna. Nej.
Plötsligt dyker TV4-sportens reporter Mattias Tjärnström upp och Olofs bekymrade ansiktsuttryck byts ut mot ett leende.
The hardest working man in show business. Let me introduce and present the man with the bracelet. Olof Lund.
Ja, Matte.
Bra. Ska du tillbaka? När ska du tillbaka?
Ja, okej.
Grymt.
Till slut hittar vi också ett litet rum vi kan slå oss ner i. Och det är nog tur. Om mindre än en timme kommer taxin som ska ta honom till Arlanda och tillbaka till dam-VM i Frankrike.
Hur stressigt är det att vara Olof Lund just nu?
Jag tror att är man sportjournalist och jobbar med mästerskap och så är det ju alltid... rätt mycket helt enkelt, och då blir det kanske lite extra mycket om man ska resa fram och tillbaka, men det är inte exceptionellt på något sätt. Dessutom är det ju rätt kul att vara ute på matcher och liknande. För mig har det ju ett stort värde att vara på plats, att få lite röster, kunna ställa frågor själv och kunna liksom klä det man sen sitter och pratar i om i studion, men lite att man själv har faktiskt varit på plats.
Under de här åren, har du märkt en utveckling gällande uppmärksamheten kring damfotboll?
Ja, det är det ju naturligtvis. Jag gjorde mitt första mästerskap för damer. Det var EM 1997 där Sverige och Norge delade på det, och man spelade i Karlstad och Oslo. Och jämför man då till exempel när då sände SVT det Europamästerskapet, de sände inte ens matcherna direkt utan det visades en ett referat på kvällen efter Sportnytt. Jag vet, jag bodde på Stadshotellet i Karlstad, och då satt han som refererade, Roger Blomqvist, numera avliden. Han brukade sitta i baren där och titta liksom på. Då kom eftersändningen, så kunde han ju följa upp sitt eget arbete helt enkelt. Det stora problemet är ju att det som är hett på mästerskap är svårt att föra över i vardagen på allsvenskan. Jag tycker det påminner väldigt mycket om hur det är kring handbollen, och det gäller likadant både för herr och dam, där det kan bli ett väldigt drag kring mästerskap, och det är tittarsiffror på miljonen eller flera miljoner som tittar, men det är rätt få som går och tittar på elitserien i handboll, oavsett om det är dam eller herr. Att det är någonting liksom, när man har det på tv och det är landslaget och så samlar det mycket folk, men att det innebär inte med automatik att man går och ser matcher i allsvenskan eller då i elitserien i handboll.
Men det här samtalet ska inte handla om fotbolls-VM. Jag är nyfiken på vem som döljer sig bakom texterna och i tv-rutan, och vad som driver Sveriges kanske mest outtröttliga sportjournalist, och hur han ser på en bransch i ständig utveckling. Mitt namn är Erik Helmerskog, och det här är en sporthistoria och ett samtal med Olof Lund.
Jag är uppvuxen i Lund, och då är ju att gå och skriva in sig där vid universitet, det är ju som att börja på gymnasiet ungefär. Det är liksom, man gör det för att försörja sig, man ska få studielån och man festar och man har kul. Och det fanns ju ingen liksom tanke, eller ingen djupare tanke, än för jag var lite intresserad av statskunskap och historia och nationalekonomi som jag läste, så var det ju inte så att jag såg ju inget liksom yrke som jag siktade på. Och jag har alltid varit extremt intresserad av sport och framförallt fotboll och även media. Jag har alltid läst mycket tidningar. Jag kom från ett hem där min pappa läste mycket tidningar och böcker. Och jag köpte själv kvällstidningarna. Mamma och pappa hade ett par morgontidningar. De hade Sydsvenskan och DN eller Svenskan, varierande. Och jag köpte själv kvällstidningarna. Jag har alltid köpt Expressen. Varför vet jag inte. Jag har aldrig gillade aldrig Kvällsposten så där mycket. Tyckte den var sjaskig, och Aftonbladet vet inte riktigt. Så att från början köpte jag Expressen, och sen med åren, och detta är ju när jag är 10 liksom, brukar jag gå till kiosken 10-11 och köpa Expressen. Jag ville ha mer.
Vad gjorde en mamma och pappa?
Pappa var läkare, mamma var hemmafru länge, och sen jobbade hon inom administrationen på först ett sjukhem och sen på landstinget i Lund. Så att det har alltid liksom bejakats, läsandet har alltid bejakats, och tidningar och så. Men steget till att jag skulle bli sportjournalist, jag har nog aldrig vågat tänka det, för att lite fegt av rädsla av att misslyckas. Jag vet att när TV3 någon gång tidigt 90-tal sökte någon, så hade jag en kompis som jobbade på reklambyrå som hjälpte mig göra en ansökan som skulle sticka ut lite, men jag tror knappt jag fick ett svar ens. Så att jag... det fanns liksom aldrig riktigt så. Jag vågar aldrig tänka den tanken rakt ut.
Men om man är uppvuxen i ett akademikerhem, eller som, jag är från Uppsala nämligen, vad tyckte dina föräldrar om ditt yrkesval?
I grunden så fanns det, och från pappas sida fanns det ju stor respekt för journalister. Sen tyckte inte han att sportjournalistik var någonting, om vi liksom hoppar fram, och att jag sen då ganska snabbt jobbade på kvällstidning. Det var ju inte heller någonting.
Inte?
Nej. Nej, men en sån, han tyckte liksom det var en skittidning, och sånt läser man liksom inte.
Jag har ett citat här, eller citat, jag får parafrasera. Men dina föräldrar, eller du har sagt att dina föräldrar inte gillade ditt yrkesval. Och att du lika gärna kunde ha varit en pianist på en porrklubb som journalist. Vad är det som...
Det är ju egentligen mer min pappa, min mamma. Mamma tror jag nog ändå hade gillat det. Liksom, hon var inte alls så negativ och inte så fast i det akademiska. Men jag tror mer det handlade om att han själv... att han kom från en akademisk värld och där man skulle vara liksom professor eller något liknande. Och hans pappa var läkare och det var... gott om läkare i släkten, om man säger så, och professorer och liknande. Så att det är ju klart att det är då liksom sport, det är ju Om du kommer från Uppsala så vet du ju att det är samma i Lund. Man tar inte idrott på allvar riktigt.
När insåg du att sportjournalist var ditt yrke?
En bra fråga, för att jag hade oerhört svårt för att veta vad jag skulle göra när jag blev vuxen. Jag började som läsa journalistik när jag var 28. Liksom.
Okay.
Till slut bestämde jag mig. Jag valde mellan Handels och journalisthögskolan. Jag valde att jag behövde bli vuxen, så jag flyttade till Stockholm och började där. Och efter några år då skulle man göra praktik, och då gjorde jag på Expressen. Och ja, men det präglade mig. Det lärde mig mer på det halvåret praktiken vad jag gjorde på de övriga två åren på journalisthögskolan. Det är ju en oerhört hård skola, var i varje fall på kvällstidning. Men också lärorikt. Man tvingas ju göra saker som är jävligt jobbiga. Men som också är nyttiga på något sätt. Och lära sig, ta kontakt, ringa.
Vad var det du tyckte var jobbigt där i början?
Nej, men det var ju att man skulle få in det var så, detta var ju före nätet, så att då var det ju ändå, det var kamp om sidorna, kamp om utrymmet, kamp om att liksom komma in, känna att man gjorde avtryck. Jag hade ju bråttom också, jag var ju liksom 30 år, kom som praktikant i en tidning som Expressen där 20-åringarna hade satt och ramade in sina arbetsplatser med löpsedlar de hade haft, och de var på gång och så, och jag var 10 år äldre och hade ingenting och jobbade på Nöjet. Så att det är klart att det fanns ju, jag fattade att jag måste ligga i om det ska hända något. Så jag jobbade massa extra åt sporten. Jag var placerad på Nöjet, men så gjorde jag grejer åt sporten. Och jag har alltid liksom, jag har jobbat oerhört mycket extra gratis, och det kan man vända på. Ja, man kan säga att tidningen utnyttjade mig, men jag utnyttjade också tidningen. Jag fick arbetsprov och jag visade att jag kunde. Och
uppenbarligen så jobbar du väldigt hårt. Vad är det som driver dig?
Ja, men jag har nog fått en bild av att man jobbar mycket hemifrån. Jag hade föräldrar som jobbade mycket. Att man inte, man gjorde rätt för sig. Det finns någon slags pliktkänsla eller någon slags sån. Och sen har jag någon slags nyfikenhet, någon slags driv, någon slags, jag vet inte, jag har ingen aning var det kommer ifrån faktiskt.
Och just nyfikenhet och driv ska senare bli Olofs främsta vapen i yrket. Efter att ha hoppat runt med olika uppdrag på GP och Expressen startar han 2007 upp TV4s Fotbollskanalen. I takt med att sajten växer blir också Olof allt mer profilerad. Folk börjar komma fram och hälsa på honom, på stan eller på krogen. 11 år senare släpps hans bok Allsvenskan enligt Lund.
Jag hade fått det här tipset om det som är första kapitlet om Afonso och hela det kontraktet. Jag tyckte det var intressant att visa liksom att det är så här det går till. Även i svensk fotboll. Jag är så förbannat trött på alla som tror att det liksom inte sker någonting i svensk fotboll. Jag tycker svensk fotboll klarar sig på många sätt. Nu verkar det ju hända saker. Jag menar, nu har det ju både Östersunds fotbollsklubb och en rättegång där. Det finns en elittränare och en agent som är på väg upp för skattebrott. Det är en annan agent som sitter häktad. Alltså, under många år har ju polisen struntat i att titta på det här. Liksom.
Det är inför säsongen 2004 som den brasilianska anfallaren Afonso Alves ska säljas. Möjligheten att värva den allsvenska stjärnan skapar dragkamp mellan klubbar i hela Norden. Men till slut blir det, till somligas förvåning, Malmö FF som lägger vantarna på Afonso. Klubben har vid tiden dålig ekonomi, men köpet av Afonso ska visa sig bli lyckat. Och det blir även säsongen 2004. P4, Malmöhus.
Det här kommer jag njuta av så länge jag lever. För att ja, jag förstår liksom hur stort det är att vinna i Malmö. Det är någonting som man har längtat efter, så det är jag väldigt glad med.
MFF firade igår till långt in på småtimmarna. Matchhjälten Höjland, som i Sydsvenskan idag blivit döpt till Malmös mest populära norrman, berättar att han blev grundligt firad när tusentals fans rusade in på plan efter matchen.
När Afonso Alves senare säljs till Holland och sen vidare ut i Europa tjänar Malmö runt 60 miljoner kronor på affärerna. Det är den här affären som Olof drygt 10 år senare får ett tips om, och som blir det första kapitlet i hans bok Afonso har fått en sign-on-bonus av Malmö på 2,5 miljoner kronor. Men pengarna ska enligt uppgift ha förts över till Brasilien och betalats ut svart. Ingen svensk skatt för Afonso och inga arbetsgivaravgifter för Malmö.
Afonso-affären kunde jag ju få därför att då hade ju gått över 10 år. Det skattebrottet var ju preskriberat. Liksom, det var ingen som löpte någon risk av att dela ut hela det kontraktet och liksom, som visade då att Malmö sparade x antal miljoner genom att ge Afonso Alves eller lova honom $350,000 via övergångssummen i Brasilien. Och det är Malmö säkert inte ensam om. Jag tror att klubbar som gör affärer i Brasilien på ett eller annat sätt så gör man konstiga affärer. Sen om man är medveten eller inte, ja, det går alltid att diskutera. Men det är oerhört svårt att få fram det. Så att många av sakerna har man hört i många år, men det går inte att få fram bevis. Och har du inte någonting så är det oerhört svårt att skriva det.
Du har ju stor kunskap om svensk fotboll och upplevs ganska luttrad och blir inte så förvånad av saker. Men var det något som överraskade dig under arbetet med boken?
Nej, kan jag inte säga. Därför att det svåra är ju när en av de vanligaste klyschorna som man kan läsa är ju att sportjournalister måste granska mer. Och det kanske ligger någonting i det, men det är så fruktansvärt svårt därför att både förbund och klubbar, föreningar kan oerhört lätt gömma information. Det går inte att gå upp på liksom IFK Göteborgs kansli och begära, eller på fotbollförbundets kansli. Vi får inte ens reda på vad de kan säga. Vi betalar damer och herrar lika mycket, men vi får inte ens reda på vad det är, och det går inte att få ut på något sätt, och de gömmer det i sin årsredovisning och medlemmarna ifrågasätter inte det. Det gör att det är väldigt svårt, och när det begås oegentligheter så är det ju ofta så att de som har insyn i det är alla inblandade. Det vill säga att om någon skulle berätta om det så sätter de fast sig själva. Jag menar, alla supportrar som har varit på oss, journalister, att vi är idioter för att vi hyllar Östersunds framgångar, men det är ett luftslott. Jo, men vi kan inte skriva att det är ett luftslott utan att veta, och det krävdes liksom att skattemyndigheten och polisen, som har helt andra tvångsmedel, gick in och liksom synade företag och på det sättet kunde vända upp och ner. Och där kan man ju säga att Östersunds fotbollsklubb åker ju bara med på en liksom, ja, ett litet stickspår. Det är ju inte det de är intresserade av. De är inte intresserade av att granska Östersunds fotbollsklubb. De är intresserade av att granska de här företagarna, de som är misstänkta att här har det varit luftfaktur. Östersund åker ju bara med på ett litet hörn. Och det är svårt för journalister att komma åt den informationen.
Men kopplat till det som hände i Östersund och så. Hur förhåller man sig till att man måste ställa de svåra frågorna, men samtidigt är beroende av att ha en god relation till olika parter och aktörer? Liksom?
Nej, det är ju ett jävla dilemma. Och det är väl något som accentuerats de senaste åren, att jag känner det, att det liksom, ja, men att en hel del väljer att inte ställa upp, och att det på något sätt är ju deras maktmedel, och ja, det får man ju på något sätt leva med. Man kan ju säga att det är en utmaning att ha en intervjupodd på ena sidan och samtidigt då bedriva granskande journalistik eller kanske kritiska krönikor. Att det går inte riktigt hand i hand, så att säga. Att man märker ju mycket, det är mycket vanligare, om det stämmer för alla journalister vet jag inte. Men idag är det mycket vanligare att om jag ska intervjua någon, att de vill ha alla frågor i förväg. De vill veta liksom, ska du fråga om det här och det här? Och det kan liksom, jag tror att det har gjort. Det är liksom en nackdel, så att säga. Det är svårare att komma till i intervjuer därför att en del människor vet att ja, men ställer jag upp på den här intervjun kommer jag få frågor om det här och det här, och det vill inte jag svara på. Eller kan jag inte svara på. Och därför avstår man intervjun.
I ditt jobb med dina böcker, har det blivit några konsekvenser för dig i stort eller för dig personligen? Liksom?
Det var ju egentligen mer kring första boken där det var en del människor som blev irriterade.
Hur påverkar det dig?
Klart att det är tråkigt därför att det gör jobbet mycket svårare och... nej, det är ju trist. Det är ju en trist utveckling, men det är, jag kan säga att det är, man kan ju tycka att damerna då som borde ofta klaga på att media är dåliga, inte ger dem uppmärksamhet. Det är ju likadant på damsidan. Att om jag ska intervjua Nilla Fischer som är orolig i våras, ja, men då vill hon ha alla frågor i förväg. Eller åtminstone liksom, vilka ämnen är det jag ska svara på frågor om och vad gäller det. Och då kan man säga att jo, men det är för att förbereda sig så man ska kunna svara bra. Men jag vet inte, så var det inte förr liksom. Men det är oerhört vanligt idag liksom. Och det är det egentligen på nästan alla nivåer. I den gamla tiden så var man på något sätt kanske bara krönikör. Och då skrev man krönikor som kunde vara rätt bitska och hårda. Men man behövde sällan ringa till någon för att man ville ha en intervju sen. Men i det nya klimatet av den nya journalistiska arenan så är det ju inte så. Man måste ju göra mycket, mycket mer som journalist idag än vad man gjorde då. Och det är naturligtvis, ja, det är ett problem, det är det verkligen. Och jag har ingen lösning på det.
Vågar du alltid skriva och säga liksom vad du tycker och tänker?
Det är klart att någon form av självcensur har man ju ibland. Att man vet att ja, men det här är, man väger vissa saker, ska man verkligen dra på med detta eller ska man göra detta eller det finns ju krafter kring fotbollen som inte alltid är så lätt att kontrollera. Fotbollen är ju oerhört mycket känslor, oerhört mycket passion, men baksidan av det engagemanget är att det emellanåt slår över i ilska eller liksom, det är väldigt svart eller vitt och det kan ju emellanåt slå även mot oss som bevakar det, att om man bevakar en klubb eller en spelare och på ett negativt sätt så kan ju reaktionerna bli rätt kraftiga.
Trots att arbetet och det nya medieklimatet stundvis kan vara påfrestande så har läkarsonen från Lund inga tankar på att lämna sportjournalistiken bakom sig. Han arbetar vidare, gör rätt för sig och pliktkänslan tycks mest dras mot det underrapporterade, spelet bakom och pengarna.
Men ekonomin är så viktig del av fotbollen. Jag vet ju att alla tycker inte det är jätteintressant. Men jag vet att när jag pratade med Lars Östling i min senaste bok, han som startade Sportbladet tidigt 2000-tal. Han ångrar en sak och det var att han inte anställde en ekonomiskt kunnig journalist eftersom det har varit en sån fundamental del av idrotten. Och det kan jag ofta känna att liksom... Det tycker jag är underrapporterat. Jag tycker också att det är tråkigt att vi i Sverige inte rapporterar kring alla de här internationella organisationerna. Det är inte bara FIFA och UEFA på fotbollssidan, det är även IOK. Att det känns, nu när Sverige söker OS, det är liksom ingen som har några ingångar egentligen på IOK eller hur det funkar. Men det är för dyrt att bedriva den typen av journalistik, att man skulle vara mycket i Schweiz och träffa folk och så. För att det enda sättet du kan bevaka det är genom att bygga upp kontakter. Och det tar lång tid att bygga upp förtroende för att du ska få grejer. Det kan jag också känna är liksom en sån... För de är ju så oerhört mäktiga när det gäller att styra idrotten. Och det finns svenskar som har figurerat i de här världarna och som på olika sätt tjänar väldigt bra och är med i de här världarna, men som aldrig egentligen ställs till svars.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door.
Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
På tal om ekonomin då, så det blir ett nytt TA-avtal nästa år, vilket gör att C-more, din arbetsgivare, tappar rättigheterna till allsvenskan. Hur ser du på det?
Ur personligt plan, jättetrist. Jag tycker det är fantastiskt roligt att jobba med allsvenskan, och det är klart att det svider ur det perspektivet. Å andra sidan, jag fattar liksom de här mekanismerna, om man ser liksom hur rättigheter flyttat från public service till reklam-tv till betal-tv, och nu kom då in en stor ny aktör, Discovery, som köper Femman och som vill fylla sitt Eurosport med någon stark lokal rättighet. Så var det ju rätt naturligt, de har ju tagit fotbollen i Norge också, att de gick kort in. De försökte köpa SHL, det gick inte, där vann Bonniers. Då gick de på allsvenskan. Det är win some, lose some, och det är ju som sagt. Men ur ett personligt perspektiv, skittrist.
Hur ser du på framtiden?
Jag har ju aldrig tittat så långt fram i tiden. Så att jag tittar egentligen inte så långt fram i tiden. Jag har förfrågningar från faktiskt ett antal förlag som vill att jag ska skriva en ny bok. Där jag ska fundera på det nu under sommaren. Om jag orkar det och har tillräckligt bra, kan få tillräckligt bra innehåll och så. Jag tycker det är väldigt kul att skriva för Dagens Industri. Jag tycker fortfarande det är kul mycket av det jag gör på TV4. Men jag är ju samtidigt, inser jag ju också att man är ju liksom aldrig större än sin plattform, och man vet inte vad som händer här om Telia köper, och vad händer, de kanske gör sig av med mig, och ja, är ingen aning liksom. Så att jag har inte tänkt så långt fram i tiden. Då skulle jag bara bli orolig.
Vad framtiden erbjuder Olof Lund återstår att se. Men de närmsta dygnen vet han precis vad som kommer ske. Både för hans egen del på plats i Frankrike vid sidlinjen, men också på planen.
Jag tror att man får svårt mot USA. Nu vet jag inte när den här podden sänds, men jag tror att man får svårt från USA som man möter på torsdag, och sen då blir man två i gruppen och då ställs man mot antingen Nederländerna eller Kanada, troligtvis Kanada. Där har man en chans, och sen blir det Tyskland i kvartsfinal, och då tror jag att man åker ut.
Kommer Sverige hänga med i den här otroliga utvecklingen som sker inom damfotbollen nu?
Nej, är det enkla svaret. Därför att det kommer in liksom, det går inte att konkurrera med så stora marknader som det blir, eller så stora liksom. Det är klart att man kan hänga med något så när, men att vi har ju varit bortskämda i fotbollens linda på damsidan att ta mycket medaljer, och jag menar bara det att förbundet har liksom medalj inskrivet, då hade man bara budgeterat och semifinal, vilket i princip är medalj, och den tiden tror jag är förbi där man kan. Sen är det klart att man kan blixtra till liksom av en generation med väldigt bra spelare och då göra avtryck, men att Sverige ska kunna åka till mästerskap efter mästerskap, jag tror att till och med det blir osäkert om man kommer till mästerskapen, för att konkurrensen ökar, och tuffast är det faktiskt i Europa. Det ser man ju hittills i VM, att de flesta lag som har gått vidare är i Europa, Och sen kommer det komma liksom länder, Afrika, Asien och så. Jag tror att det blir väldigt, väldigt, väldigt tufft. För vi är ett litet land och det finns inte de resurserna.
Så vi ska njuta av den tid som är nu?
Ja, det tror jag verkligen att man ska göra. Och hade Sverige kunnat... oavsett var man hamnar så kommer man antingen ställas mot Frankrike i kvartsfinal eller Tyskland i kvartsfinal. Vilket ju är tufft oavsett. Tar man sig vidare för det och går in i semifinaler och eventuellt finalbronsmatch, då ska man verkligen njuta. För att det kan dröja länge till innan man är där igen.
Tack Olof Lind.
Tack.
Du har lyssnat på En sporthistoria. Det här var det sista avsnittet för säsongen, men vi är tillbaka med en ny säsong i slutet av året. Om du vill ha fler program som detta så tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare och stöd oss gärna genom att lämna en recension på iTunes. En sporthistoria är en produktion från Just Stories. Producent var Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. Mitt namn är Erik Helmerskog. Musiken kommer från Epidemic Sound och programmet producerades 2019. Glöm nu inte att prenumerera eller sök efter En sporthistoria i sociala medier. Tack!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.